Vi läser från vers 60 där. Många av hans lärjungar hörde det och sa: det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta. Och han sa till dem: tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se människosonen stiga upp dit han var förut. Det är anden som ger liv, köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte: det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om man inte får det givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: inte tänker väl också ni gå? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Amen. Det här med tillit, att lita på någon, att förtrösta på en annan människa, det kräver en del av oss. Vi kan aldrig köpa förtröstan, vi kan aldrig köpa tillit. Det kan bara växa fram i en varm, öppen relation. Det var ungefär som när farfar skulle iväg och flyga för första gången. Och farfar var väldigt spänd och orolig. Tyckte inte riktigt om tanken på att vara där uppe någonstans och sväva omkring i ett flygplan. Men hur det även var, så blev han övertalad av barnbarnen. Och väl hemma igen så frågade barnbarnen farfar: men farfar, hur tyckte du nu? Hur gick det att flyga? Din första riktiga flygresa. Hur kändes det? Ja, sa farfar, det gick väl ganska bra. Det var inte så farligt som jag trodde, sa han. Men det ska ni veta, jag satte aldrig helt ner min tyngd i planet. Ja, litar man inte på chaufför eller på flygplan, och kanske man gör så. Förtröstan, tillit är oerhört viktigt. Vad litar vi på? Vem litar vi på? Var någonstans lutar vi hela vår tyngd? När det ibland står tro i Bibelns ord, så kan det också översättas med både förtröstan men också att luta sin tyngd emot. Vad lutar jag min tyngd emot? Vad är det som du lutar dig emot? Den här texten vi läste nu, den är ju insatt i ett större sammanhang, och vi ska backa lite grann till vers 25 i det här samma kapitel, kapitel 6. Därför att det var många som följde Jesus. Bland annat för att man såg Jesus göra under och tecken. Han gjorde häftiga saker. Han hade dagen innan den text vi nu läste gett 5000 människor, förutom kvinnor och barn, bröd, av 5 bröd och 2 fiskar. Och det här lockade människor att följa Jesus. Och tittar vi från vers 25, så kan vi se att folket har letat upp Jesus igen efter det här undret, dagen efter. Och man vill liksom vara där han är. Man vill komma till Jesus. Och så står det att folket frågar honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: jag säger er sanningen, ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. När Jesus hör frågan, så anar han bakom den frågan finns det ett helt annat motiv hos folket. Det är inte i första hand: Jesus, vi vill lära känna dig för den du verkligen är. Utan det är: Jesus, du gör ju så häftiga bra saker och vi får så mycket gott när du gör det. Så här är ju du nu och nu vill vi ha det. Och Jesus avslöjar det på en gång. Säger, ni söker inte mig liksom för att lära känna mig, utan ni vill ha bara bröd, ni vill ha tecken, ni vill ha under, ni vill ha det där som kliar er i öronen. Och Jesus avslöjar det. Och så fortsätter det vers 28, låt oss läsa två versar till. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Alltså man är så inställd på att vi människor, vi klarar oss själva egentligen. Vi kan jobba på vår egen frälsning. Så Jesus, vad ska vi göra för att Gud ska godta oss? Och Jesus är tydlig och han svarar tillbaka, det här är Guds verk, nämligen att ni tror på den som han har sänt. Okej, de får ett väldigt tydligt och rakt svar, men de kan ändå inte svälja det. De sätter ändå inte hela sin tyngd mot Jesus. Vi läser vidare. Då sa de till honom, vad gör du då för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Här gav de bröd från himlen att äta. Och här känner vi igen mannat, öknen, Israels folk. De var uthungrade i öknen. Och Gud svarar på bön och ger dem manna från himlen, som de kan plocka från marken. De fick vaktlar som flög in i öknen och de fick massor med mat. Och här frågar folket igen. Alltså de får ett tydligt svar av Jesus. Vad kan vi göra? Och så svarar egentligen Jesus, ingenting. Det ni kan göra och det ni måste göra, det är att ta emot den som Gud har sänt. Där börjar alltihopa. Ändå fortsätter de, vilket tecken kan du ge oss, Jesus? Och han svarar, ja, det är tecken som Gud har gett genom sin son. Och då tänker jag tillbaka. Dagen före har han mättat 5000 människor. Här kommer de igen och söker de tecken de vill ha. Det står också tidigare att de försökte med våld, ville de göra honom till kung. Men han lämnade dem och gick därifrån. Och när de då upptäckte att han är inte den där kungen som vi tyckte att han skulle vara, då spelar det liksom ingen roll än vilka tecken de får. Och det är som att Jesus har genomskådat det. Det spelar ingen roll vilka tecken jag ger er, för det största tecknet har ni rakt framför er. Guds egen son, Jesus Kristus, han är det största tecknet. Och när ni tar emot honom, då förstår ni vad Guds verk är. Då förstår ni sen vad ni ska göra, men de ser det inte. De fattar det inte. Jesus fortsätter, vi läser vers 32. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen, det var inte Moses som gav er brödet från himmelen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himmelen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Det finns någon strävan och någon längtan där, men det är som att de ändå inte ser. Brödet står mitt framför dem. Brödet erbjuds dem genom den som är sänd av fadern in i världen. Han som mättade dem dagen innan med 5 bröd och 2 fiskar. Han står där som livets bröd. Svaret på deras längtan, tecknet som de behöver. Allting är övertydligt egentligen, men de ser det inte. Herre, ge oss det brödet. Var finns det? Var kan vi få tag i det? Ja, jag står här. Här är jag. Och han är övertydlig. Vers 35. Jesus svarade, jag är livets bröd. Kan det sägas tydligare? Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jesus svarar fantastiskt tydligt. Här är jag. Jag står inför er. Jag är livets bröd. Det vill säga, om ni söker efter ett tecken, Ni söker efter den som mättade er igår med vanligt fysiskt bröd. Så står han som kan mätta all er hunger mitt framför er. Men ni ser det ändå inte. Därför att ni kräver andra tecken. Ni kräver tecken som kliar er i ögonen och i öronen. Ni vill ha det som ni själva har satt upp som kravlista. Och Jesus avslöjar deras motiv. Och jag tror det här bara är nyttigt för oss att se. Jesus fortsätter i det här kapitlet tills vi kommer fram till våran text som jag läste i början. Så fortsätter han, lägger ut texten och så säger han till och med så här. Jag är köttet från himmelen. Alltså han är det bröd från himmelen. Hans kött och blod måste de äta för att få evigt liv. Och nu börjar de skaka på huvudet. Snart står det i texten att de judar som liksom inte trodde på honom, de börjar gräla om vad han menar. Hur då äta brödet? Ja, ni fattar väl, det går ju inte att äta hans kött. Det måste vara något annat. Och så går grälet igång. De klarar inte av att ta emot det Jesus säger. Och så blir det splittring i gruppen. Och så är det några som det står väldigt tydligt om. Som lämnar, slutar att vandra med Jesus. Därför att budskapet är så tufft. Budskapet är så tydligt. Det kallar på varje människa att följa och äta av livets bröd, Jesus Kristus. Och alla klarar inte av det budskapet. Till och med säger de, vem står ut med att höra på detta? Och tänk då på, jag kan ju tycka det ibland när jag tänker tillbaka och läser, när jag läser i texten och föreställer mig, om jag hade fått vara med, vad häftigt. Så Jesus gör alla under, jag skulle inte ha något problem att tro. Ja, det är lätt att säga det. När vi sitter med facit, eller hur? Hur skulle jag ha reagerat? Kanske skulle jag ha stått där och sagt också, alltså jag fattar mig inte på honom, vad håller han på med? Vad han säger? Ska jag äta honom? Vad betyder det här? Räcker inte om man ger oss lite tecken så vi får det som vi behöver för att tro på honom? Nu surrar han om att han är någon form av livets bröd och vi ska äta honom, hans kött. De får inte ihop bilden. Klarar inte av att ta in den. Och så står det att några tog anstöt och slutade att vandra med honom. Varför tar de anstöt, tänker jag? Ibland tänker jag så. Kanske måste vi komma till vägs ände där vi inser det finns inga andra tecken än det största tecknet av dem alla, Jesus själv. Det är det tecknet som jag måste landa inför. Det är det tecknet som du, vi måste stanna upp inför och säga, det här är ju det Gud har gett oss. Det är det som är livets bröd. Det är Jesus Kristus själv. Och om jag inte klarar av att ta emot honom, om jag inte säger mitt ja till honom, ja, då finns det egentligen inget annat tecken som kan rädda mig. Så Jesus Kristus är det största tecknet av alla på att Gud har en räddningsplan för den här världen. Och därför fortsätter vi och hamnar i den här frågan som Jesus, jag anar lite sorg i den faktiskt. Gör inte ni det också? Inte vill väl, vill ni också gå, säger Jesus och vänder sig till de 12. Alltså Petrus, Johannes, Jakob och resten av gänget. Alltså han ställer frågan med någon form av sorg i sin röst. Och tittar på dem och säger, vill ni också lämna? Är det här också för tufft för er att höra? Förstår ni att jag är den enda som kan mätta den hunger ni på riktigt har i djupet? Eller vill ni gå någon annanstans? Och den frågan tror jag är nyttig för oss var och en att återkommande ställa oss inför. Därför att den sätter fingret på. Ja, nu är jag tillbaka. Trevligt. Ja. Den sätter fingret på. Vad handlar det om? Vad går det ut på? Varför är Jesus så central och så viktig? Jo, därför att han ytterst sett är den enda som kan stilla vår hunger och vår törst. Och då är det nyttigt att ställa sig inför frågan från Jesus. Inte vill väl också du eller ni gå? Det finns ett pris i lärjungaskapet. Det finns ett lärjungaskapspris att följa Jesus. Och jag tror, jag tänker på mig själv också. Jag har det jobbigt med att betala det priset många gånger. För våran kultur talar om för oss att vi ska må bra utan att behöva förändra oss så mycket. Vi vill ha kakan och ändå äta den på samma gång. Vi vill ha den kvar och vi vill äta upp den. Vi vill veta hur vi ska bli lyckliga och må bra, men det får inte kosta någonting. Och någonstans så förstår vi att om jag ska följa Jesus på riktigt så måste alla mina val, allt i mitt liv någonstans komma till den punkten där jag säger och där jag förstår: Jesus, du är det bröd som kan stilla min hunger på alla områden, inte bara på något andligt plan, på alla områden. Jesus, du är den som kan släcka den törst, den innersta törst som jag har som människa. Det jag söker efter livets mening, det jag söker efter att förstå vad livet går ut på och det jag vill göra någonting bra av det här livet. Jesus, du är den enda som kan ge mig orsaken, svaret på den frågan. Det är du, Jesus. Och när jag förstår det, då tror jag att det också är lättare att ta emot Jesu tuffa ord när han kallar på oss. Och när han säger att det är mig du måste äta. Det är mig du måste få. Du måste leva av mig. Du kan inte leva av annat. För hur är det nu då? Men Jesus säger, den som kommer till mig, säger han flera gånger i det här kapitlet. Ett väldigt fint uttryck, ett bra uttryck tycker jag. På att bli en Jesu lärjunge, alltså att komma till tro. Den som kommer till mig, säger Jesus. Så det verkar finnas ett val hos mig, hos dig, hos alla människor. När vi ställs inför han som är livets bröd så kan jag välja. Vill jag komma till honom? Vill jag äta av honom? Vill jag att han ska stilla min hunger? Då kan jag komma till honom. Och så samtidigt, följ med mig nu, så läser vi samma kapitel vi är i nu. Några olika tillfällen. Vi går till vers 37 först. Vi läste den alldeles nyss. Vers 37. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Här verkar det som att det är fadern som ger oss till sonen. Är ni med nu? Alltså, det är inte bara jag som kommer dit. Det är fadern som ger oss till sonen. Vi läser nästa ställe. Vi läser vers 44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det verkar som att fadern är oerhört intresserad av att dra in oss i gemenskapen med Jesus. Så det är inte bara jag som väljer. Ja, Jesus verkar ju intressant. Jag tror att jag kanske ska gå till honom. Och så ställer jag mig hos honom och blir en kristen. Ja, det kan vara en del av biten. Men det är väldigt tydligt att Gud är intresserad. Så han till och med är där och liksom drar in oss i gemenskapen nära Jesus. Nästa vers. Vers 65. Han fortsatte. Det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om man inte får det givet av fadern. Ni hör ju det samma budskap i de här tre verserna, eller hur? Alltså Gud själv är så intresserad av dig och mig. Så han ser till att det där intresset väcks i oss. Han drar i oss. Han ger oss till sonen. Han gör det möjligt för oss att överhuvudtaget söka. Det kanske inte är så vi alltid tänker på det, eller hur? Ofta tänker vi, men människan själv söker ju. Jag söker efter det ena med det andra. Och människor som inte tror på Jesus, de söker. Ja, rätt. Men Gud är där och drar i människor. Gud är där och fiskar. Han vet var någonstans han liksom ska ta tag i en människas liv och dra henne närmare sig själv. Jag tycker det är fantastiskt att läsa det. Det måste betyda att det är Gud som från början till slut ser till att en människa kan bli frälst, kan bli en kristen, kan börja följa Jesus. Det är som att han ligger bakom både dragandet och mitt kommande. Det är som att han både säger, frågan ställer han och han ger också svaret. Han skapar hungern och han mättar. Han ger oss törsten och han släcker den. Är ni med? Det här är ju evangeliet. Inte ens att söka Gud gör jag i egen kraft. Fantastiskt. Vilken Gud vi har. Och då tänker jag, kanske är det som det var förr. Har ni hört om att det fanns besökelsetider? Ja, det har ni ju, ni som är äldre än vad jag är i alla fall. När Gud sökte människor, när det kom en besökelsetid, en väckelsevåg över en bygd till exempel. Människor kunde stå på sitt arbete och fixa med grejer och plötsligt drabbas av syndanöd. Var kom den ifrån? Från maskinen de stod och arbetade? Eller var kom? Nej, den kom från Guds ande som var där och drog i en människas inre så att det blev så tydligt att jag måste ha frälsning. Jag måste få Jesus in i mitt liv. Det fanns människor som blev frälsta långt, långt utanför kyrkans väggar. Därför att Gud var där och drog i dem. Gud var där och sökte dem. Och om jag inte minns fel eller fått det fel berättat för mig, så kunde man ju missa Guds besökelsetid i sitt liv. Åtminstone sa vi människor så. Vi tolkade det så. Ja, han var sökt, vet du, av Gud en lång period. Jag kommer så tydligt ihåg, ni vet, vintern 59. Och Gud bara drog i min arbetskamrat, men han svarade aldrig ja. Och han är fortfarande inte frälst. Ja, ni vet. Ibland kunde det låta så. Och jag tänker, finns det något här som vi måste ändå förstå? Alltså, om vi ber, Guds församling ber att Gud ska komma och dra i människor så att de får fatt i vem han är. Då kommer Gud att vara där, han kommer att överraska både oss och andra. Och han kommer genom dig och mig se till att människor som egentligen söker och längtar också får syndanöd. Och vill ha tag i vem Gud är. Behöver upptäcka vem Jesus är. Och vem ska guida dem? Ja, det kanske är du och jag. Det kanske är jag på min arbetsplats. Det kanske är du på din skol eller på din utbildning. Där du finns. Gud är först på plan, säger jag ibland. Jag tycker om det uttrycket. Varför det? Jo, därför att vi tror ibland att det är vi som måste rädda, frälsa, göra så fantastiskt. Precis som i den här texten. Jesus, vad kan vi göra för att utföra Guds verk? Tala om för oss. Vi är duktiga. Vi kan det här. Och så svarar Jesus, ja, Guds verk är att ta emot honom som han har sänt. Ja, men vi kan ju ge oss något tecken så vi vet hur vi ska göra. Ja, ta emot tecknet som son och fadern har sänt. Jaha, men vad betyder det? Ibland blir frälsningen för oss någonting som vi gör istället för att ta emot det från Gud. Och kanske är det det som är det absolut viktigaste för oss att se och förstå. Jag kan inte frälsa någon, du kan inte frälsa någon. Ingen kan rädda sig själv om vi ska tro evangeliet och tro Jesus. Men det vi kan, det är att lita på att Gud är där och drar i människor. Och vi kan ansluta till det. Jag kan be om att få se. Jag kan be om att få klar syn. Så jag ser när Gud drar i en människa. Så kan jag be för den. Och så kan jag vara med. Och så kan jag berätta om den tro jag har. Och så kan Guds ande få använda det och göra något fantastiskt. Mitt i det enkla. Mitt i det där som jag berättar. Till vem skulle vi gå, säger Petrus till slut på Jesu fråga. Det är ju en retorisk fråga, det förstår vi. Alltså Jesus säger, inte vill väl ni också gå? Och så svarar Petrus, till vem skulle vi gå? Alltså jag ser honom riktigt, nästan lite förtvivlat också. Jesus, till vem skulle vi gå? Vi har ingen annan. Det finns ingen annan som vi upplever har fyllt vårat hjärta. Och den hunger jag har som människa. Efter liv, efter mening, efter kraft, efter evighet. Finns ingen annan. Det är du, Jesus. Det är dig jag vill luta mig mot med hela min tyngd. Som du bad, Sofie, i början. Han är vår stöttepelare. Vi lutar hela vår tyngd mot honom. Och det är en kallelse till oss var och en. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, säger Paulus. Och han talar inte om ett samfund eller en kyrka i Uppsala då, som heter Livets ord. Utan han talar om livets ord. Livets ord. Du har det eviga livets ord. Du, Jesus, är både det skrivna ordet och du, Jesus, är det ord som kommer med liv. Här står faktiskt grekiskans ord för ord. Ordet ord alltså på grekiska. Rema. Och rema, det är ett ord som specifikt i ett visst tillfälle är levande gjort av den helige ande. Petrus igenkänner Guds tilltal, Jesus. Petrus ser, Jesus, om det inte är du som är det levande ordet som jag bygger mitt liv på, då finns det ingen annan. Den helige ande har liksom visat, hade börjat arbeta i Petrus och lärjungarna så tydligt. De kände av att det levande ordet fanns i Jesus Kristus. Fanns ingen annan att gå till. Guds levande ord finns där för dig och för mig. Och jag vet ju att vi alla kämpar med att läsa Guds ord. Och vi tycker det är mer eller mindre jobbigt ibland och utmanande för oss. Vi kan tycka att Guds ord är svårt att ibland förstå sig på. Och då tänker jag, det är då vi behöver be Guds ande om att visa oss vad det betyder. Det är då vi behöver Guds andes hjälp att läsa för att förstå Guds ord. Och vi läser det tillsammans också. Vi är på gudstjänst så här och lyssnar till Guds ord, men vi läser det också enskilt och tillsammans för att vi tror att vi förstår det tillsammans bättre. Guds ord är levande och verksamt i oss. Martin Luther känner vi ju till allihopa. Martin Luther, reformatorn, han skrev en bok som hette Om en kristen människas frihet. Och han säger följande, lyssna på det här citatet så går jag strax in för landning. Så här skriver han. Själen kan vara utan allt, utom Guds ord. För utan ordet är själen inte hjälpt med någonting, vad det vara må. Men om den har ordet så är den rik och behöver intet någonting, vad det än må vara. Intet, eftersom ordet innebär liv, sanning, ljus, frid, rättfärdighet, frälsning, glädje, frihet, vishet, dygd, nåd, ära och allt gott i omätligt mått, skriver han. Och så avslutas citatet. Sådant som ordet är, sådan gör den själen. Jag tror att Luther har rätt. Guds ord genom Jesus och genom Bibeln till oss, det är det som själen behöver. Det är det jag och du måste ha för att bli mätta. För att bli mättade i vårt sökande. Det är ordet som hjälper oss att visa att den stöttepelare vi behöver, det är Jesus Kristus. Och det är han vi vill luta oss emot med hela vår tyngd. För ett år sedan drygt så var jag och familjen i London. Och då kommer vi in i en bokhandel. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Kommer ni ihåg det? Waterstones. Ja. Den stora bokhandeln där vid Piccadilly Circus nästan. Och flera våningar hög. Och så gick man in där och tittade man på böcker. Och det är mysigt. Man ska kunna sitta där hur länge som helst på de där stolarna där inne och läsa i böcker och så. Och så kom jag vid en monter. Och så tittar jag så står det... Va? Är det på svenska här? Då står det lagom, står det stort på en bok. Jag bara, lagom? Och så står det på engelska under det. Lagom. The secret... Jag måste vänta. Jag måste se vad det heter nu igen. Jag tyckte jag skulle vara duktig här nu. Jag klarar inte det. The Swedish secret of living well. Och jag bara, va? Och jag var tvungen liksom en gång till. Lagom. The Swedish secret of living well. Och sen tänkte jag till på det där. Men, vad betyder det här? Jag skulle vilja ta bort W och sätta ett H. Förlåt mig att jag svär i kyrkan. The Swedish secret of living hell. Det är för att vad gör lagomheten med den som vill följa Jesus? Den som vill vara en människa fullt ut. Den som vill luta hela sin tyngd mot Jesus. Ja, är jag lagom så blir det ju ingen tyngd. Då blir det som farfar där som tror att han inte har satt ner sin tyngd. Han liksom har kollen själv. Och någonstans blev det där en liten ögonöppnare för mig. Och jag tänkte till på det där och skrev lite runt det för att liksom bearbeta lite. Vad gör lagomheten med oss? Vi vet att det är ett ord som Sverige är känt för. Det finns mycket i det som kan vara bra. Att äta lagom mycket sött, att lagom motionera och lagom, ja, ni vet. Men om allting i livet bara blir lagom och där allting, alla människor bedöms utifrån om du är lagom eller inte, då kan det bli en förbannelse. Och så tänkte jag på jantelagen och den kan ni precis som jag. Den här janten som säger precis det. Stick inte ut. Tro inte att du är något speciellt. Och så har vi ett evangelium som säger precis tvärtom. Tro att du är något speciellt. Du är skapad i Guds avbild. Du är fylld av Guds ande. Han har gett dig precis allt det du behöver för att luta hela din tyngd mot honom och totalt förtrösta på honom. Bort med lagom och in med hel överlåtenheten. Bort med den svenska försiktigheten och in med den himmelska frimodigheten. Och luta all din tyngd på Gud, för han tålde. Han tålde. Vi svenskar tålde inte alltid, men han tålde. Det är en utmaning för oss. Sista frasen här i texten står ju att Petrus säger, vi tror och förstår att du är Guds helige. Det ligger i den texten, i de verben, tror och förstår. Både att vi har trott och vi tror fortfarande. Vi har förstått och vi förstår fortfarande att du är Guds helige. Det vill säga, Jesus, det finns ingen annan. Vi vill luta vårt liv mot dig. Du är ett med Gud själv. Du är den som fyller vårt liv med mening. Och därför vill vi bygga vårt liv på dig. Därför vill vi bygga vårt liv med dig. Vi vill gå igenom det här livet med dig. Hjälp oss att luta all vår tyngd och kraft mot dig. Inget mer lagom, mycket mer av frimodigt himmelskt liv där vi faktiskt ger varandra både uppmuntran och kraft i vardagen till att gå som de Gud kallar oss att vara. Du är den du är och du kallar att vara sån, och Gud vill använda dig precis där du är och där du finns. Tror vi på det? Ja. Amen. Nu ber vi. Jesus Kristus, tack för att du är vägen, sanningen och livet. Det behövs inga andra tecken egentligen. Det största tecknet är givet till oss. Tack för Jesus, för att du är det. Hjälp mig, hjälp oss när vi inte förstår att vi ska luta oss mot dig med allt det vi är och har. Jesus, hjälp oss att lita på dig. Jag ber för den som kanske just nu funderar, vad betyder att komma till Jesus? Vad betyder att bli en kristen? Vad betyder att luta sitt liv mot dig? Var hos honom, henne. Var hos den som behöver en förnyelse just nu. Tack Jesus att du är med i avslutningen av den här gudstjänsten nu när vi ska sjunga mer och vara i bön. Rör vi oss Jesus. Lyft av bördor. Lyft in ditt ljus. Lyft in din kraft och ditt liv i våra liv. Så att vi verkligen kan sträcka oss efter det du har. Tack Jesus att du är här. I Jesu namn. Amen.